Podplay.
Mellandagarna. Det har varit julafton. Hoppas att ni alla haft en underbar jul och mår bra.
Hoppas att ni har pengar över så att ni kan shoppa loss.
Jag är riktigt fattig, ska jag säga till er.
Men ja, de flesta brukar ju vara den december. Vi är inte ensamma i studion idag. Vi har med oss mannen, myten, legenden. Jag ska presentera dig som Järvant Josef, eller bara Järvant?
Det är klart att du ska.
Järvant Josef.
Järvant Josef.
Okej.
Okay. All the way.
Då kan det snart ta med det där. Vi har med oss Järvant Josef! Woo! CEO, founder of Hims, the label.
Yes.
Det är det klädmärket som jag fick äran att vara modell för. Pratade om det i somras, för det var då vi spelade in...
Spelade in vår reklamfilm,
ja. Och idag, han är här idag. Vi tänkte vi ska prata lite om, du ska få berätta om dig själv och hur livet, alltså hur du har kommit in i, vet du vad? Jag ska inte förklara någonting. Nej. Berätta, vem är du, vad gör
vem
du?
Vem är jag? Ja. Som ni, eller som Nessa beskrev tidigare, eller presenterade, mitt namn är Järvant Josef. Äger och driver Hims the Label idag. Det har jag gjort, eller vi lanserade, vad var det, förra sommaren? I juli någon gång. Men har hållit på med det här lite så här low key typ 2-3 år nu. Mm. Så jag höll på med, alltså startade egentligen Hims och gjorde det här hela förarbetet medan jag jobbade på min tidigare arbetsplats. Mm. Sen så valde jag att satsa helhjärtat på det här. Så nu ett år sedan tillbaka, lite mer än ett år, så har jag drivit Hims the Label. Och vi har lanserat och det har gått skitbra och du har varit modell och du var skitgrym. Alltså vi hade så kul. Ja.
Det var skitkul.
Det var faktiskt jättekul.
Och din, alltså jag sitter ju faktiskt här idag med hans tröja och du sitter också med din. Alltså,
de är så snygga.
Alltså de är skitsnygga och materialet är, det är galet.
Och det är skönt.
Ja.
Alltså nu när det är så kallt, alltså det är det enda som värmer mig.
Ja.
Ja.
Jag vill att du ska förklara för våra lyssnare, för du bytte ju bransch helt.
Exakt, jag gjorde en 360.
Ja, du gjorde en riktig 360.
Ja.
Och det är så här, jag tycker att det är så fascinerande hur man vågar ta det steget som du gjorde.
Ja. Alltså det var inte lätt om jag ska börja så där. För att jag, den tidigare arbetsplatsen jag jobbade på...
Vad slinker innan? Ja. Vad jobbade du med innan? Vad var din bransch?
Jag jobbade på bank, så jag har pluggat ekonomi och jobbade på Swedbank tidigare. Och jobbade där i nästan 8 år innan jag slutade. Och hela det här började egentligen när vi var med om en tragedi i min familj. Det var riktigt, alltså det var då jag fick upp ögonen. Och det som hände var, som många kanske vet och som många som följer mig och vet vem jag är, så förlorade jag min bror förra året i maj. Och det gjorde att jag hamnade tyvärr i en svacka.
Mm.
Jag mådde inte bra. Men det var väldigt mycket på alla liksom plan. Och i samband med det så var det inte så jättebra på jobbet heller. Och det gjorde att jag fick en tankeställare.
Mm.
Alltså det var verkligen så här, vad är det jag vill göra? För att min bror var inte alls gammal. Han var bara 33 när han gick bort. Och det fick mig att börja liksom fundera starkt på att vad är det jag vill göra? Vad är det som gör mig lycklig? Och vad är det... Vart ser jag mig själv liksom, i framtiden? Mm. Alltså, och jag kan helt ärligt säga att vid den tiden... Jag hade liksom ett bra jobb med en bra post och liksom allt sånt på min tidigare arbetsplats. Men jag kände inte att jag liksom trivdes i alla fall. Det var någonting som liksom... Ja. Och jag vet att det liksom så här, det ställde till väldigt mycket i min hjärna för att jag hela tiden funderat på så här, men vad är det jag vill göra? Mm. Livet är för kort. Vad ska jag göra? Vad ska jag jobba med? Vart ser jag mig själv? Ska jag liksom sluta jobba helt? Ska jag bara sitta hemma? Alltså, vet, jag fick så mycket, alltså det var så mycket som bara flög i mig. Men sen å andra sidan så var jag inte liksom varken mentalt stark för att ta mig an någonting nytt så. Och inte liksom fysiskt stark heller. Så det var en hektisk period i mitt liv som fick mig liksom att falla ner på det liksom allra djupaste botten ever. Och efter det så insåg jag så här, okej, jag kan inte hamna lägre än så här. Mm. Så nu är det bara liksom ta sig upp. Och ta sig upp liksom ordentligt. För jag har alltid mer eller mindre, liksom i allt jag gör och i hela mitt liv, så har jag alltid tänkt så här, jag ska göra så bra ifrån mig som möjligt. Oavsett om det är på jobbet eller om det är liksom i en relation eller vad den är, så har jag alltid haft den liksom mentaliteten. Alltså jag har alltid varit så här, men du är stark nog, du ska göra det här, du ska alltid vara bäst på det du gör och så vidare. Och sen när jag var liksom, när det här kom till mig, så var det här är liksom någonting som du inte kan kontrollera själv. Och då blir man väldigt, du blir väldigt liksom, det blir ju inte en kris i ditt liv. För det blir liksom så här, vad ska jag göra? Alltså, okej, jag kan inte kontrollera mina känslor. Jag liksom gråter stup i kvarten. Alltså jag är liksom känslig som ett barn. Alltså verkligen så. Samtidigt som jag så här, vill må bra. Och jag är en sån person, jag tycker inte om att må dåligt. Så för mig var det så här, jag typ så här bråkade med mig själv lite grann. Alltså vet, jag ville inte vara ledsen, men samtidigt så var jag det. Och jag kunde inte kontrollera att jag faktiskt var ledsen heller. Alltså det är så.
Men så man blir glad stundvis. Alltså exakt. Du kan känna dig jätteglad i typ en timma. Och sen så tänker du på typ så här, bara en tanke står, vad ska jag göra? Så hamnar du på botten igen. Eller så tänker du på
och jag vet att jag brukade ibland få, alltså även fast jag kunde må bra stundvis, så brukade jag få typ så här dåligt samvete för det. Alltså så här, okej, varför mår jag bra nu? Varför skrattar jag? Varför har jag kul? Så det var egentligen där allting började. Alltså det var där jag verkligen så här väcktes till liv. Och det är en händelse som inte många känner till, som jag har varit med om, som jag aldrig har varit med om tidigare. Alltså verkligen aldrig.
Nu kommer vi prata lite om sömnparalyser. Så om det är någon som tycker att det här är jobbigt att lyssna på, så spola fram 3-4 minuter.
Och jag vet inte om ni har varit med om sömnparalys någon gång.
Ja.
Har ni varit med om det?
Jag har faktiskt
inte. Nej, okej. Okay. Vi kanske inte ska prata om det, för jag vet att de har sagt att pratar man om det, om läser man om det, så triggas man igång. Typ att kroppen
kommer du känner av.
Det man. Men det var i alla fall mitt i allt det här. Så det här var liksom i slutet på maj förra året, i början på juni, som allt det här hände liksom med min bror och så. Och jag gick ju självklart inte till jobbet. Och det gjorde att jag var hemma. Och tyvärr så blir liksom sovvanorna väldigt liksom dåliga. För att du liksom, ja, men du sover inte om nätterna och sen är det liksom helt slut på dagen. Och då sover vi liksom kanske mitt på dagen och så vidare. Så jag la mig ändå liksom relativt tidigt, men jag låg ju självklart där och grubblade minst en, kanske 5 timmar innan jag faktiskt somnade. Och jag kommer ihåg att jag låg i sängen. Och det som händer när man får sömnparalys, att du är vaken. Eller du drömmer, fast det känns som att du är vaken. Och du ser allting i rummet. Du hör allting i rummet. Men du kan inte röra på dig. Alltså du är liksom paralyserad i din sömn.
Men du är vaken, det är det som är grejen.
Precis, är jag har aldrig förstått det, för jag har inte vågat gå in och läsa.
Är det inte att kroppen sover?
Jo, alltså du kanske, hjärnan är vaken med kroppen, så det kanske är något sånt. Ja. Men i alla fall, och det var, jag kommer ihåg att jag vaknade, och jag vet att det här var i vår gamla lägenhet, och jag låg, min sida av sängen var mot garderoben, och garderoben hade liksom så här spegeldörrar. Så jag kommer ihåg att jag liksom vaknar, liksom öppnar ögonen och ser mig själv genom spegeln. Men jag kan inte, och jag ligger liksom så här alltså på sidan så. Och jag kan inte liksom röra på mig. Det känns som att det ligger typ, jag vet inte hur jag ska förklara, men alltså någonting tungt. Typ som någon ligger på, alltså typ nästan som att tänker så här jättestor man bara så här, alltså bara ligger så här på dig. Och du vet, det var så här, okej, okay, alltså du vet, jag vill röra på mig, men det går inte. Och så jag kollar liksom mig själv i spegeln, och jag blir helt livrädd. Alltså jag blir helt livrädd. Alltså jag liksom, jag kommer ihåg, jag har aldrig varit så här rädd i hela mitt liv. Och så liksom, och så skriker jag till Nathalie då, min fru. Så jag skriker, Nathalie, Nathalie, Natta, hallå, Natta. Och det, hon hör ju inte mig, för jag tror att jag skriker. Mm. Jag gör ju inte det. Alltså, det är jättekonstigt att förklara. Och så vet jag att jag sen till, alltså efter, jag tror att det här kanske pågick i några sekunder, antar jag. Det pågår inte alls länge, men det känns som en evighet när du väl är där. Och jag vet att jag sen vaknade, alltså jag var helt likblek i ansiktet. Jag går ut i liksom hallen, vardagsrummet och bara, hörde du inte mig? För hon jobbade hemifrån, så hon satt i liksom vardagsrummet och jobbade. Hon bara, nej, vadå? Jag bara, jag såg upp pappret typ 7 gånger. Hon bara, nej, alltså jag, nej. Sen förstod jag inte vad det var. Och sen var jag så här, jag måste förklara till dig vad det är som har hänt. Och hon visste ju direkt vad det var. Så hon förklarade för mig. Men det sjuka var, i allt det här, att precis innan jag vaknar till så hör jag en röst. Det här är så sjukt att jag berättar, jag ryser bara jag berättar det. Men så hör jag en röst i mitt öra, typ som någon viskar i mitt öra, som säger, det räcker. Det var det enda jag hörde. Det räcker, och sen typ som liksom så här, det räcker. Alltså typ så. Precis som att någon viskar i ditt öra, så var det. Alltså, efter 0,1 millisekund efter det så vaknade jag till. Och då vet jag att jag liksom, min puls var jättehög, liksom, hjärtat var typ inte på plats för att jag var liksom så här, för den dunkade så jävla hårt. Och jag bara, vad fan var det som hände precis? Och jag vet att det var då jag kände så här, ja men det räcker. Alltså det var verkligen så här, vem är det som har sagt det här till mig? Vem är det? Är det min bror? Alltså är det någon annan? Är det Gud? Alltså vem är det som liksom har, vem är det som försöker förmedla så här, det räcker, vad är det som ska räcka? Är det mina liksom tankar om allt som händer? Är det liksom, det räcker, ser ut att må dåligt? Eller vad är det de försöker säga? Jag vet att jag tänkte på det ganska så mycket. Och jag vet att då var jag väldigt kluven så här med mitt tidigare jobb. Och vad är det jag vill göra? Och vad är det jag mår bra av? Och du vet så här, allt, jag var verkligen så här 50-50. Och jag vet att när jag fick höra det här och när jag upplevde det här med sömnparalysen, då var jag så här, ja men det räcker. Alltså sluta grubbla. Gör bara det. Alltså gör bara det du tycker om. Det här är något som du har drömt om, det här är något som du har pratat om, det här är något som du vill förverkliga men du vågar inte och du känner en trygghet i din gamla arbetsplats, men nu räcker det. Alltså gör det bara. Mm. Och jag vet att då kände jag så här, ja, alltså då vaknade jag liksom, jag var ju väldigt livrädd liksom efter, precis efter att jag hade vaknat, men under dagen så kom jag liksom till underfund så här, ah, men vet du vad, nej, nu kör jag. Nu kommer jag liksom, så länge jag orkar så kommer jag köra liksom hims. Mm. Och du gjorde det.
Och det, alltså, det är fett modigt.
Mm.
Så det var den här sömnparalysen som kickade, som var alltså, din mest...
Det var, ja, alltså, det var verkligen så här... Det var lite sparken i arslet som jag kanske behövde.
Mm.
Alltså det var verkligen det, för att jag vet att jag funderade, grubblade, tänkte, pratade, diskuterade, alltså hur länge som helst. Och jag vet att den gången när jag var med om det, då kände jag så här, ah, nej, det räcker.
Mm.
Alltså livet är för kort. Livet är för skönt. Alltså,
men jag tror att så här, många människor har så alltså, mycket visioner och drömmar. Och de vill så mycket. Mm. Men de är fast i deras jobb. Mm. I det de har idag. För att de är så bekväma. De är rädda för att ta steget.
Mm.
Fattar du? Och det är alltid så här. När man förlorar en närstående... Så alltså då först så är det så här att man får till sin styrka som man aldrig trott att man har. Så man, alltså man formas ju på det sättet. Det är som att så här, det är verkligen så här, en dörr stängs så öppnas en annan.
Mm.
Fattar du? Så att jag säger inte att man slutar sörja, för det gör man inte.
Nej.
Men man lär sig leva med det, och sen man får ett helt, jag pratade med en vän igår som har förlorat sin mamma.
Mm.
Och vi pratade om hur, alltså, hur hon började öppna dörren för att bli mottaglig för andra saker som hon aldrig har varit innan. Och jag tror att för dig, alltså det du har gått igenom har gett dig en helt annan bild av livet. Att livet Absolut. Är för kort. Alltså det är olika såklart från person till person.
Ja.
Alltså som förlorar någon närstående. För som mig till exempel, för mig var det mer att jag blev så här, jag blev rädd för framtiden.
Mm.
För min pappa hade drömmar.
Mm.
Alltså han hade mål. Han skulle gå i pension, han skulle köpa hus i Spanien med mamma. Sen han fick inte uppleva det.
Nej.
Förstår du? Så att jag tänkte på ett helt annat sätt. Jag kunde inte se fem år in. Förstår du, i framtiden. Mm. Men det är olika, förstår du? Och jag tycker bara det är starkt av dig att kunna vända alltså på din sorg. Och kunna se det som en drivkraft också. Förstår du? Att du bara följde allting som du har känt. som du upplevt. Mm. Du bara tog det och bara körde på.
Ja, alltså det vart ju så här, jag vart lite inkastad i det, om jag ska vara helt ärlig. För att jag förlorade min storebror, och det gör att när jag har förlorat honom, han var ju liksom, jag har två äldre syskon, det var han och så hade jag, eller så har jag liksom min äldre syster. Men jag kände ganska så snabbt att, jag kommer ihåg att en händelse som hände när allt det här, man har ju mycket som minnesstund och liksom släkt, familj och vänner kommer över och så. Och jag vet, jag minns ganska så väl, nu vet jag inte vem det var som sa det till mig, men jag vet att det var någon släkting kanske som kom fram till mig och sa, nu är du storebrorsan.
Mm. Mm.
Nu måste du ta hand om dina syskon. Nu måste du liksom... Och jag vet att det satte sig så hårt i min hjärna, för jag tänkte så här, okej, ja, då liksom, nu är det här liksom mitt ansvar. Nu måste jag ta tag i det här. Och jag har liksom två yngre syskon, jag har min syster, och jag måste liksom vara storebrorsan nu. Mm. Jag måste liksom ta på mig den rollen. Och på något sätt förlorade jag en trygghet där också, för där hade jag liksom min bror på ett sätt så här, ja, men han är liksom vår trygga punkt lite grann i familjen. Och sen kommer jag, alltså att det blir nästan kastat i knät på mig och säger, ja, men nu ska du vara det.
Mm.
Och jag vet att man känner liksom en ansvarskänsla, så här, ja, men måste ta liksom, mina syskon går igenom en sorg och jag går igenom en sorg, mina föräldrar går igenom en sorg, så här, vart ska jag vara? Samtidigt som jag försökte liksom trösta dem och vara lite där för dem, så var jag liksom, jag var ju också i sorg. Så det var skitjobbigt, och jag vet att det var så mycket liksom, man slängdes mellan tankar och funderingar, och till slut så blev det så här, nej, ta dig själv i kragen och så gör du någonting bra utav det. Du ska tillåtas vara ledsen, du ska liksom tillåtas sörja, men samtidigt så ska du inte vara här liksom allt för länge heller.
Mm.
Någon gång måste du ta dig upp. Alltså jag tror att det var den drivkraften som kom liksom lite inom mig. Och det var det som gjorde att jag valde att satsa stenhårt.
Mm.
Om man tänker efter nu, så här, i efterhand, det bästa kanske för min mentala hälsa där och då. Då var det skulle kanske vara att jag tog ett vanligt jobb igen. Mm. Något som jag kanske trivdes med. Och gjorde någonting liksom lugnare tempo. Så.
Mm.
För att driva eget är ju inte lätt.
Nej.
Och sen så, hela planen var ju att jag skulle driva Himster Label med en av mina närmsta vänner. Och mitt i allt så väljer han att liksom flytta till Los Angeles och plugga. Mm. Så jag förlorade liksom inte bara min kompis utan min kompanjon. Alltså så. Och då, även där så var det en motgång som sa såhär, vet du vad, skaffa dig ett vanligt jobb. Alltså sluta. Och jag var såhär, nej, jag ska inte sluta kämpa för min dröm, jag ska göra det här själv. Mm. Och det får ta den tid det tar. Så. Och då gjorde jag det. Och jag vet att liksom, att komma in i en ny bransch och efter att ha varit liksom i bankvärlden så länge, så kan man ju det och är bäst på det. Kläder har jag alltid haft intresse för. Det har jag alltid drömt om. Det tycker jag om att göra. Men kan jag det? Alltså på riktigt. För mig, eller för många andra, så är kläder samma. Det är ett plagg. Du ser det liksom the finished product. Men det är så mycket jobb bakom det. Alltså det är så mycket jobb. Allt från att liksom hitta leverantörer till att liksom hitta folk som faktiskt du kan jobba med. Och det är så mycket folk som försöker liksom lura dig i den här branschen. Försöker få ut massa pengar från dig. Och jag vet att det var så här, man åkte på lite nitlotter på vägen. För att det var så här, okej, man tror ju så här, ah, men det är klart att de här verkar vara så snälla. Och de är så duktiga också på att liksom få till, alltså speciellt leverantörer. Och få till så här bra kontakt och bra första kontakt och lova en massa. Och för mig som var ny i branschen, då var det så här, ja, men det här låter skitbra. Mm. De skickar ju skitfina bilder på plan. Och sen du vet, betalar man och så kommer det liksom skit hem. Alltså typ så. Så det var jobbigt. Och sen för mig är det liksom, var det väldigt viktigt att hitta leverantörer som var liksom etiskt bra. Inte så här sådana som kanske jobbar med barnarbete eller så här, onormala arbetstider och sådana saker. Så det tog sin lilla tid och det var extremt tufft. Och jag vet att jag låg där många nätter och bara, vad fan är det jag håller på med? Vad fan är det jag har gett mig in på? Det räcker, sluta, sök ett jobb, vad fan, alltså typ så. Men någonstans i mig så hade jag fortfarande den där lilla drömmen, eller den stora drömmen som jag ville förverkliga.
Mm.
Och jag tror att det i kombination med allt annat som man var med om, så liksom, det var det som liksom drev mig hela tiden framåt. Det var det som fick mig vakna på morgonen och säga, okej, men gör det här nu. kontakta den här leverantören. Mm. Beställ de här proverna. Och liksom, jag till och med åkte till Istanbul 3 gånger. Helt själv. Första gången åkte jag med en kompis. De andra 2 gångerna åkte jag helt själv. Och liksom åker dit i ett helt främmande land. Kan inte språket, kan ingenting. Sätter mig liksom i fabriker. Så här, Google Translate och så här. Ja, jag vill ha det här. Och du vet så här. Och jag vet att de satt och kollade på mig. De bara, vem är han? Alltså, vart kommer han ifrån? Sitter här liksom, kan inte språket, kan inte kommunicera. Kommer in liksom i fabriken. Och där pratar vi liksom stora fabriker som liksom gör kläder för världskända varumärken. Mm. Som så här, Zara, Bershka. Och så kommer jag där med mitt lilla företag från Sverige. Med mina sketcher och designs. Så bara, jag vill tillverka det här.
Är det du
och
som har ritat allting själv?
Det är jag som har ritat allting själv. Sen är det den mer professionella designen, det gör ju en riktig designer. För det är så mycket detaljer som man måste lägga till. Mm. Men själva grunddesignen gör ju jag, absolut. Alla
och du
gånger.
Väljer färger. Väljer färger, och material.
Och jag vet att det var så läskigt. Mm. Alltså jag satt där liksom själv. Liksom med den lilla infon jag hade och de små erfarenheterna jag hade. Och så tänkte jag så här, nej men jag ska få det här och gå igenom. Jag ska liksom få. Jag ska lansera det här varumärket. Det ska bli någonting. Så. Vi kanske inte behöver bli störst nu, men vi ska bli någonting. Alltså folk ska veta vem Hims är. Så.
Alltså jag kan ju tala om en sak för dig, att jag tror att halva Sverige vet vad Hims är.
Alltså att det hoppas jag verkligen. Alltså det är... Jag blir ju så himla glad. Alltså för nu, jag gör ju allting själv, som sagt. Så jag packar även ordrar. Ja. Och det är så här, när jag får en beställning från Svedala, jag är såhär, men hur fan vet de att jag finns? Alltså lite så, alltså det många ser inte såhär the backstory of it. De ser liksom the finished product, vi liksom hade en plåtning, modellerna var skitsnygga, fixade, kläderna var på, sminkade, alltså vet, de ser bara det, men jag ser ju liksom hela jobbet bakom och du vet, allt från att jag liksom satt där och ritade till att jag liksom kontaktade leverantörerna, till att jag beställde liksom 10 prover av varje och tills jag liksom godkände. Mm. Så det är ju ett extremt jobb bakom. Så, och jag tror att många förstod inte det när jag väl lanserade. De tänkte så här, ja men han har köpt in kläder från
tryckt ett märke.
Ja men tryckt ett märke och sen nu släpper han det.
Men det är det som är, det är det jag tycker är så bra. För att de flesta, alltså så här, när det kommer ett nytt märke så brukar man skicka så här PR-bud till alla influencers och allting. Och sen så är det, precis som du säger, så ett märke man bara trycker på själv. Exakt. Och det är ganska vanligt. Men här, alltså kvaliteten, alltså alla som har Hims, alltså de som har fått PR-bud och de som har köpt dem själva, alltså jag vet så många som, alltså det enda de pratar om är din kvalitet.
Mm.
Alltså kvaliteten på dina kläder, alltså det finns inte att köpa, förstår du? Det är ganska svårt att få tag på sånt här.
Ja.
Och speciellt när man gör på det sättet. Alltså att man
speciellt i den prisklassen också. Alltså du kan få jättebra kvalitet, men då betalar du kanske 3000 kronor för en hoodie.
Mm.
Och så och kanske inte ens det.
Hur får vi folk att betala för det här?
Exakt, ja. Och jag vet att jag satt och tänkte jättemycket så här, vad vill vi vara för företag? Vad vill vi liksom gå ut med? Och då tänkte jag hela tiden så här, det ska vara kläder för alla. Det ska vara möjligt för alla att köpa. Sen vet jag att liksom, jag kan inte, i och med att jag är så liten fortfarande, så blir ju allting mycket dyrare för mig.
Mm.
För jag producerar så liten mängd.
Mm.
Och för många är det så här, gud, hur mycket kläder som helst. Men för ett företag som tillverkar kläder, alltså typ Zara. För dem är det liksom så här, ja men de kör typ kanske 50 000 per plagg.
Ja.
Ja. Och det är hur mycket kläder som helst. Jag kör inte 50 000 per plagg. Så. Mm. Jag har inte ens lager för att ha 50 000 per plagg. Alltså förstår du? Så att för mig är det fortfarande så att allting blir mycket dyrare.
Mm.
Alla kostnader blir dyrare för att jag är fortfarande väldigt liten. Och det gör ju liksom att jag försöker sätta en prisklass där jag känner att det är liksom, det måste ju ändå vara lönsamt för jag måste få in liksom mina kostnader. Men också att jag känner att folk kan köpa det här.
Mm.
Och jag vet att jag hade en kompis som såg kläderna innan. Och när han frågade mig, men vad ska det här kosta? Och han bara, jag hade betalat så mycket mer för det här.
Mm.
Alltså så. Och jag var så här, men det
vad kostar det om jag frågar?
599 för hoodien och 499 för byxorna.
Det är ändå alltså rimliga pengar.
Ja,
alltså, jag tänker så här, så, ju mer man läser och förstår. Mm. Folk kan ju vara så här, vadå, 600 för en hoodie? Jag kan hitta dem för 200.
Ja.
Okej, men varför kostar den 200?
Exakt.
Det är liksom, Vem har producerat den? Hur har den producerats? Vad har den skickats ifrån?
Exakt.
Vem har gjort den? Ja. Och det är sånt jag har förstått mer på äldre dagar.
Nej, men så det var det. Och jag älskar mitt jobb nu. Mm. Alltså jag gör verkligen det. Alltså jag vaknar varje morgon och jag är så här, åh, gud vad kul. Alltså vad ska jag göra nu? Vad ska... alltså, sen är man så delad. Alltså vissa dagar i och med att du själv, du har så mycket att göra. Det finns vissa dagar där allting känns, åh, alltså, gud, nu måste jag ta tag i det här. Och det
men
finns ju mycket...
Också... Du är ju också väldigt alltså, organiserad, disciplinerad och du alltså bra struktur. Du vet verkligen, alltså du vet, en människa som inte har disciplin eller som är lika ambitiös som du är. Jag hade ju aldrig, även om jag liksom, det skulle vara min största dröm.
Mm.
Jag hade ju aldrig klarat av det jobbet du gör för att jag är all over the place. Alltså jag skulle vara så här, vet du vad, om en halvtimme... Jag klarar mig. Jag skulle, alltså jag skulle kunna få för mig att jag skulle kunna packa typ 100 ordrar på en timme.
Mm.
Fattar du?
Mm.
Och det är alltså det är en styrka du har.
Mm.
Och du alltså att se dig på riktigt alltså embrace it.
Mm. Och sen tyvärr så med allt med sociala medier så läggs ju oftast det upp när liksom det är bra och du ser liksom att här går försäljningen jättebra, vi har sålt slut på det här och det är superbra, allting är jättehärligt och fint och fina kläder, fin photoshoot, alltså lite så. Men man ska absolut inte alltså lägga locket för att det är extremt mycket jobb bakom. Och det är extremt tufft att få till alltihopa.
Mm. Det som är kul med att följa dig också på Instagram, alltså jag som har följt dig speciellt under den här resan, du är ju ändå, jag tycker att du är väldigt öppen med alltså baksidan.
Exakt.
Alltså inte... Alltså,
jag försöker.
Ja, jag vet, du försöker. Alltså det är inte så här, man har inte sett alltså de tuffaste bitarna, typ när du har suttit hemma, ritat och allt det här. Men det hårda jobbet, typ som när du åkte ner, när du filmade, alltså när du satt där och valde tyg, minns du? Inte helt du minns.
Ja.
Jag minns de minns i alla fall. Alltså det, han har verkligen så här tagit med sina följare och alla, alltså, alla som följer honom på hela den här resan.
Mm.
Typ när du packar, alltså ordrar, när det har varit kaos i kontoret. Alltså förstår du, du har verkligen visat. Och jag tycker att det är så viktigt att folk får se och hänga med. För det är alltså dels att man känner sig delaktig i det du gör. För sen när resultatet kommer, då är man så här, shit, jag kommer ihåg när han satt på det där, typ det här kontoret du har nu.
Exakt.
Alltså, då kommer det bli en sån här grej att så här, jag kommer ihåg när han satt på det här, kommer ihåg det här lilla kontoret du hade.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Sen om några år, inshallah framöver, så kan man alltså prata om det tillsammans. Alltså då har man varit så delaktig. För det är oftast inte man... Alltså man får oftast inte hänga med den här biten.
Nej.
Som du visar.
Nej.
Och det tycker jag är... Jag tycker det är jätteintressant.
Mm.
Och det är fint för att jag tror att du... Alltså du inspirerar mig och jag tror att du inspirerar många till att alltså våga följa sin dröm.
Mm.
Och bara våga göra det man, alltså det man faktiskt vill.
Mm.
Fattar du? För att det är... Alltså det är tufft, men...
Men så är det. Och jag tycker att det viktigaste är att i allt det här... Det absolut viktigaste som jag kände, det var så här, jag gör det här nu. Ingen vet hur framtiden ser. Alltså framtiden, man inte får glömma om framtiden, det är ett antagande.
Mm.
Alltså du antar, du kan anta hur din framtid ska vara. Du kan anta att du ska jobba på det här jobbet som du alltid har drömt om. Eller ha det här huset som du alltid har drömt om. Eller ha familj, barn. Och du kan anta, men du vet aldrig vad som faktiskt kan hända. Och det är där jag kände ganska surrealt så att jag vet att det är många, alltså hade du ställt mig frågan så här, vart ser du dig själv om 5 år? Om du hade ställt den frågan till mig för 2 år sedan, 3 år sedan, då hade jag kunnat svara exakt, om jag ska ha det här jobbet, jag ska bo här, jag är chef, jag ska ha det här och jag förmodligen barn, jag ska ha den här bilen, alltså jag visste allting. Ställer du den frågan till mig idag, vart ser du dig själv om 5 år? Det enda jag kommer svara dig då att jag ser mig själv vara lycklig.
Mm.
Sen i vad det är, om det är i det här materiella som hus, bil, ja, allt sånt, så är det kanske det. Eller så är det kanske peace of mind, alltså du är på ett bra ställe i livet. Alltså det är där jag känner att det har blivit, det är den skillnaden som är på mig förut.
Mm.
Det känns som att, det är så hemskt att säga, men det känns som att jag har dött och återuppstått som en ny människa efter allt som hände. Alltså och nu är det här liksom, det här är så lite av det jag gick igenom, alltså förra året. Det var dels det här med jobbet, så så var det liksom en situation där jag inte jobbade kvar på min gamla arbetsplats. Och det gjorde att folk började spekulera och de började prata. Och vet, jag bodde i en liten stad som Södertälje förut. Och många vet som känner till Södertälje och vet att det kan väl vara väldigt liksom mycket snack i, den, i en sån stad. Och tyvärr så fick jag ta mycket skit. För att folk valde och liksom, trots den sorgen vi gick igenom. Alltså vi pratade, det här var liksom några veckors mellanrum med att jag inte jobbade kvar på min tidigare arbetsplats till att jag förlorade min bror. Trots den sorgen jag faktiskt gick igenom så valde folk att prata om mig. Så valde folk att liksom
spekulera,
gotta sig i mina missnöjen. Så, man jobbar inte kvar där, men rätt åt hon. Alltså vet, allt sånt. Och jag vet att jag isolerade mig själv från allt det här. Och det enda jag satt och gjorde var hims. Jag satt och ritade, jag satt och kollade så här YouTube-videos. Jag satt så här och följde en massa så här olika små startups på olika liksom orter i världen. Och så här, men den här har gjort det här märket och det, så här, den här har gjort det här. Och det, de gick ut med så här YouTube-videos, så här, hur har vi gjort och vilka manufacturers har vi pratat med. Och jag vet att jag satt där och det var det enda jag gjorde, alltså från morgon till kväll. Och så att så här, och jag bara okej, vet du vad, medan folk liksom sitter och pratar om mig så ska jag liksom bygga på mig själv och liksom försöka komma tillbaka lite till den här starka, liksom, modiga så. Och som du säger Nessa, nu den styrkan som, alltså när jag trodde att jag var stark förut, det är ingenting med den styrkan jag känner idag. Alltså nu känner jag så här, jag har fan klarat av det värsta, tänk bara.
Jag tror någonstans så känner man sig så här, alltså det finns ingenting som kan bryta ner mig nu. Jag har gått igenom någonting som jag aldrig trodde jag skulle ta mig upp från. Tar man sig upp och kommer alltså till en plats där man, som du säger, där man orkar kämpa, man ser ljuset i tunneln. Alltså då finns det verkligen ingenting som någon människa alltså kan göra mot dig. Mm. Eller säga om dig. Eller du vet, bara ha, alltså du vet, det kommer inte beröra dig någonstans. För att alltså man känner sig basically odödlig. Alltså det är så här,
ja, det är verkligen.
Jag har klarat mig genom det här. Alltså det folk gör, det är en bagatell.
Jag känner av nu när jag får så här typ hat lite på så här, sociala medier. Inte för att jag får så mycket, eller jo, ja, relativt mycket fortfarande. Men,
vad får du för hat?
Nej men alltså det kan vara så här, fortfarande folk som sitter på det här gamla och bara, varför slutar du jobba på Swedbank typ så? Eller varför slutar du jobba?
Alltså varför bryr sig folk?
Exakt.
Alltså, bara
och du vet så här, det gick så mycket rykten och det gick så mycket spekulation. Och jag var så här, vart kommer allting ifrån? Allt från att jag har suttit inne till att jag och min fru har skilt oss. Alltså det var så stora grejer och jag var så här, gud vart får ni allt ifrån? I vilken fantasi? Hittar ni den här?
Men det är verkligen människor som inte har, de har inget eget liv. Nästa, du vet när man kollar Facebook och det kommer någon sån här Aftonbladet-artikel.
Typ ja.
Vem är de absolut värsta som kommenterar? Det är de här 50 plus. Men gud, vad hon ser ut! Och FIFA! Alltså det är så här, det är de absolut mest dömande människorna. Okej, nu säger inte att alla är med, men de man ser på internet, de bara vräker sig vad som helst och folk är fula och de är dumma i huvudet och alla är bla bla bla. Och det är jävligt intressant och det är så mycket äldre människor.
Nej men jag personligen tycker att det är så extremt läskigt att det faktiskt är så. Men sen å andra sidan, som du Amelia sa tidigare, att det är oftast människor som inte mår bra i sig själva. Och det är alltid det jag lutar mig tillbaka till. Att säga, okej, men mår inte dåligt av en sån här kommentar eller något hat som du har fått.
Vart är det du får hatet? Är det på under dina videosar? Du är aktiv på, du har ju försökt.
Nu har jag gått på, alltså jag tog, alltså efter allt det här, hela den här tragedin, så tog jag bort allting.
Ja men det vet jag.
Jag tog bort allting. Alltså jag raderade mig själv från sociala medier. Jag raderade mig, alltså överallt. Jag hade inte ens något så litet som så här LinkedIn. Alltså jag tog bort allting. Alltså jag var så här, nej, jag vill inte se någonting, jag vill inte höra någonting. Jag mår inte bra. Jag vill inte visa mig själv nu. Så. Och då raderade jag allt. Det enda jag typ hade var så här Snapchat. Jag tänkte att jag behöver kunna kolla och hålla kontakten med lite mina vänner. Så skicka bilder lite då och då. Men allt annat var borta. Och jag vet att när jag väl kom tillbaka, då kände jag så här, okej, nu är jag tillbaka. Och då började jag liksom öppna upp lite mina sociala medier. Bli lite, inte offentlig så, men alltså att jag gick ut så här, men sketigt liksom jag kunde göra allting så här, allt från att lajva till att liksom, dela med mig av allt på Instagram som jag absolut inte gjorde förut.
Mm.
Och jag vet att, alltså, om vi spolar tillbaka bandet till där jag var för kanske 4 år sedan, säger vi. För den posten jag hade senast var att jag var chef. Där jag var. Och jag vet att så här, då hade jag precis... Jag vet, det var någon som hade sagt till mig när jag precis hade blivit chef. Då var jag bara, jag tror att jag var 25 eller skulle precis fylla 25. Så jag var väldigt ung när jag fick en sån liksom, stor post.
Mm.
Och,
det blir känsligt för många också.
Det blir känsligt för många. Mm. Men jag vet att det var någon som sa det så här. Men nu har du din lägenhet, du har din bil, du har liksom natta, du har ditt jobb, du är klar.
Mm.
Och jag vet att då satte det så här... Alltså det började sätta sig lite på min hjärna och jag bara, vad är du klar? Jag är bara 25. Vad snackar jag om? Jag kan inte vara klar med mitt liv. Alltså,
men fattar du vad inprogrammerat det här är i folks hjärnor? Ja. Att vi ska bara, då ska jag alltså gifta dig, ska få barn, ha bra bostad och en bil.
Ja.
Varsågod, kanske en hund.
Ja, exakt. Då är du, ja, exakt.
Alltså jag får ju höra hela tiden, alltså min kusin är den första av så här, min mamma syskon som har gift sig.
Ja.
Och det enda vi får höra är så här, alltså jag nu missförstå, folk ska inte missförstå mig här. Det är, alltså jag är jättelycklig för hennes skull.
Mm.
Men det enda vi får höra är hon har lyckats i livet. Fattar du?
Ja.
Jag, kolla här, jag vet att hon är jättelycklig, de är skitfina ihop. Så det är ingenting om deras förhållande eller deras äktenskap. Men för mig själv, jag är så här, vad har lyckats i livet? Alltså, menar du att jag är misslyckad?
Exakt.
Fattar du? Ja. Är jag misslyckad för att jag inte är gift än? Alltså det, jag fattar inte.
Ja.
Jag är 25. Jag vill inte vara gift.
Nej.
Jag har inte hittat... Ska jag gifta mig med en sten?
Alltså, ta första bästa. Alltså, sen är du gift.
Ja, men nej. Men sen,
du brukar säga att tåget kommer åka annars.
Ja, men det är det.
Ja, exakt. Jag vet att det var så många som bara... Åh, sen envy you. Och det är så här... Du har liksom bra jobb. Du har en bra lägenhet. Du är liksom... allt är klart. Jag bara... Och det enda jag satt och tänkte på när folk sa så till mig... Det var inte så här... Gud vad stolt jag är över mig själv, jag är bäst. Det var så här, jag satt och tänkte så här, men vadå, nu ska jag göra det här tills jag går i pension nu? Eller vad är frågan om?
För tråkigt, var samma liv resten.
Ja, exakt. Och det var då jag tror att så här, det landade lite i så här, nej. Alltså jag har varit lite livrädd för framtiden, för jag har varit så här, jag kan inte vara så här, artig, fin, polite, bra jobb, bra, alltså så här, hela livet nu fram tills, alltså jag får inte bete mig på ett annat sätt. Och det känns som att 25, alltså du är inte ung, men du är inte gammal heller.
Hur gammal är du då?
29.
Så du är född 93?
93, Så att jag är fortfarande ung och jag ser mig själv fortfarande vara ung. Och jag ser att folk i min omgivning är unga, även fast liksom om man skaffar hus eller lägenhet.
Du,
eller...
du är en old soul.
Ja, nej, alltså jag är verkligen faktiskt. Det.
Mm.
Och jag blir väldigt så här... Och jag vet att jag kunde fråga tillbaka så här. De var så men det är så skönt, du är klar med livet. Och då vet jag att jag tänkte så här många gånger så här. Nej, jag är inte det. Jag har inte ens börjat.
Men sen folk snackar så mycket, de ser ju inte bakom.
Nej.
Hur ser ditt liv ut egentligen? Det är för att vi är så, vi har oftast, vi matas in av typ så här media och skolan. Det här är det perfekta livet. Papper. Gör du det här så är allting jättebra. Men det är så lätt, vi vet aldrig vad som pågår. Bakom stängda dörrar. Det är så jävla lätt att sitta och spekulera om andra människor. Och du har allt. Och det är så orättvist. Okej, men kolla på dig själv istället. Vem vill du vara? Vad vill du göra?
Mm.
Alltså någonting som jag faktiskt kan... Alltså, som jag tänkte på. När du nämnde att folk alltså, då ifrågasatte alltså, ditt äktenskap.
Mm.
Så de har skilt sig.
Ja, gud ja.
Och då tänker jag lite på så här... Jag kan gå tillbaka till exempel alltså, som Amelia.
Mm.
Som har... Alltså folk vet... Hennes följare vet att hon har, alltså, hon är i en relation. Och, alltså hennes kille har ju varit, han har gästat podden, du vet, alltså han har ju också varit alltså, väldigt så här, aktiv på sina sociala medier och sånt. Men grejen är, det sjukaste av allt är hur människor kan vara så investerade i en annan människas, alltså i en annan människas alltså, i relation. Ja. Fattar du? Alltså det är så sjukt för att ni visade ju alltså, de var fett, alltså, ni är fett öppna när ni så här, pratar öppet på podden och allting, de delar med sig alltså, hur det är hemma, hur de funkar ihop och allting. Mm. Men ändå, trots att de får allt, så har folk saker att säga.
Mm.
Och tänk dig då, du som inte, alltså, som väljer att inte prata om ditt äktenskap. Alltså, folk vet ju att du är gift, men du väljer inte prata om det. Och ändå har folk saker att säga.
Ja, alltså, varför jag inte har valt att prata om det, det är det är inte för att jag gömmer någonting eller döljer, alltså det är för att...
Du bara, jag vill se ut som singel här.
Exakt. Ja, absolut inte. Alltså jag är den least person, alltså för det är folk som försöker komma fram så här, när vi är ute eller någonting. Alltså jag rejectar dem direkt, för jag är så här, nej, alltså don't even, alltså typ så. Men grejen är den att det är för att Natta vill inte. Mm. Hon vill inte komma ut på sociala, alltså hon vill inte.
Nej.
Och det har hon sagt flera gånger. Och flera gånger när jag har filmat någonting eller varit live eller vad som helst, hon är så här, nej, alltså ta inte med det här. Och det är för att hon har valt det. Och det, då måste jag respektera det. Jag kan inte sitta och tvinga henne så här, jo men nu ska du med här. Alltså,
det här är bra för min Instagram.
Ja, exakt, bra content. Nej men alltså på riktigt, alltså jag blir så här.
Men sen helt ärligt, alltså vi har ju förstått och vi har lärt oss, inte bara av att folk har försökt dyka sig in i din relation med din kille, alltså i all, alltså det man har sett på sociala medier överlag.
Ja.
Alltså det bästa är att bara hålla det så.
Ja.
På riktigt. Ja. Alltså
jag har ju verkligen, för nu vet du ju, det är ju folk som har kommenterat också med att jag får ju frågor typ hela tiden. Är du fortfarande tillsammans med din kille? Är ni fortfarande tillsammans? Är du i ett förhållande? För de fattar inte längre för att jag har slutat dela med mig.
Mm.
Ju mer jag delar med mig av, ju mer ska folk gräva. Folk ska ha åsikter om allt. Folk älskar att förstöra.
Mm.
Ju mindre de vet saker, vissa saker om mig, ju mindre kan de också förstöra. Och när du ger dem mer information, då är det ju lättare också att komma åt dig.
Mm. Men det var så kul också för att mitt i allt det här så skulle vi flytta.
Mm.
Vi hade köpt en ny lägenhet. Vi skulle köpa en ny lägenhet. Och jag vet att min... Alltså Natta var så här, ja men jag är lite trött på den här stilen vi har i lägenheten idag. Och jag vill liksom ändra och färger och så här. Jag bara, men vet du vad, om det är så, då får du liksom... Du sköter det. Sälj, köp, gör vad fan du vill. Men jag kommer inte liksom beblanda med det. Och då... Alltså vet, när hon började lägga upp så här, ja men på Blocket eller Facebook Market. Alltså vet, folk, det
nu
gick
har
loss.
De skilt sig.
Folk bara, nu är det sant, de har skilt sig. Jo men det är så för att jag har sett henne lägga upp sina möbler. Och bara, folk, alltså vet, jag var så här, oh no. Alltså, jag bara, jag grävt på egna grav.
Är de möbler har gått igenom så mycket familjechattar?
Ja, alltså våra möbler, de har sett mer än vad liksom majoriteten av folket har sett. Alltså, vet, men det är så sjukt att så här... Och jag bara, nej, vad har vi gjort? Alltså jag bara, släng möblerna, alltså, sälj inte dem. Jag bara, alltså, ja men på riktigt. Jag bara, vi kan inte sitta och köpa, alltså vi kan inte sitta och sälja dem. För folk kommer på riktigt tro att vi har skilt oss. För att vi säljer våra möbler.
Men alltså, det
och för att det gick riktigt så här, men de har pengar, kris, de behöver pengar. Man bara, va?
Ser du, folk bara vill se men dåliga
man,
saker.
Alltså, vad tjänar man på en soffa på Blocket?
Nej men du, alltså, det är ingen som är så här, wow, de ska flytta. Det finns inget bra att säga, det är bara så här... Vi har en möjlighet att hitta något dåligt.
Vad är deras källa också? Jag såg deras möbler på Blocket.
Alltså, hur fan kan folk kolla koll på det här?
Har skickat runt den här artikeln?
Hur fan vet de att det var? Okej, de vet att det är hon som säljer. Men jag tänker så här, tänk om hon säljer sin brorsa soffa.
Men fattar du vilken stenkoll människor har? Om de vet att din fru lägger ut en artikel på Blocket.
Förstår du?
Alltså, folk skrämmer mig.
Det är så galet. Men alltså med det här sagt så ska vi bara knyta ihop påsen det här ämnet. Håll ditt äktenskap
utanför
sociala medier. Jag lovar och vi båda kan vara vittnen här att det kommer göra er lyckligare.
Ja.
Jag vet inte om vet
alla det. Saker ja, som det brukar man säga är sånt så här, alla saker som du är rädd om ska du på riktigt också vara rädd om. Skydda
det. Hålla det kärt.
Precis, folk kommer. Komma åt dig. Mm. Vad kan vi skada dig? Jag vet det här om hon... Alltså it makes sense. Ju mer du vet om en person...
Och det, alltså, nu pratar vi så här, jag är inte en stor profil på sociala medier. Men ändå folk vet vem jag är. Så. Alltså folk känner mig.
Tyvärr, de har för mycket fritid. Och det, alltså vet du vad...
Ge mig lite fritid. Alltså på riktigt, jag är inte klyaskalle.
Har du inte märkt? Det är något jag verkligen har märkt själv. För att såklart, jag har också varit i perioder i mitt liv där jag varit deprimerad. Jag hatar allt och alla. Alltså jag varit så här, jag hatar allt och alla. Jag önskar alla olika. Alltså jag har känt också så ibland. Jag är så arg på hela världen. Varför händer detta med mig? Det är så jävla orättvist. När jag har mått så, ju mer fokus har jag riktat på andra människor. Den gör det här, den gör... Men... När jag håller mig sysselsatt, när jag gör saker, när jag jobbar för mig själv, jag har inte tid att bry mig om andra människor. Nej. Och då liksom när jag själv har sett så här, jag kan ju säga ärligt, ja jag har varit i situationer när jag verkligen har hatat människor för att jag tycker det är så orättvist. Men varför gjorde jag det? För att jag var i en plats i mitt liv när allt gick åt helvete.
Mm.
Så varför tror du folk hatar?
Mm.
För De har inget
du, ja, man är inte själv på en bra plats. Mm. Så,
ja. Nu, jag har inte tid att kolla folks Instagram. Alltså, jag har inte tid.
Nej, du har inte tid för Instagram.
Alltså, jag har inte tid. Jag har inte lagt upp ett inlägg som typ, jag skriver aktiv på story, absolut. Ja. Men folk märker det själva, jag är knappt aktiv. Jag har inte tid.
Alltså, hon har inte tid att svara på telefon. Jag två gånger den här veckan.
För igår när du ringde, då la jag liksom magsjuk och bara... liksom där.
Nej, jag fattar.
Där beundrar jag dig. Nej. Alltså, du har tid för allt.
Alltså, jag har typ inte det, alltså.
Du har typ inte det, men ändå så här, du svarar, du är engagerad.
Väggen in i mig. Det är jag och väggen.
Vi ska gå in på lite frågor innan vi avslutar här.
Mm.
Nästa, du kan börja.
Shoot.
Det här är frågor som föräldrar har ställt. Det finns en som heter Isabel som säger love you, year.
Hon sa också du är bäst på allt.
Ja, det är. Och du är bäst på allt du gör.
Ja.
Men frågan, hur kom du på namnet Hims?
Ja, alltså den här frågan får jag väldigt, 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 väldigt ofta. Och det är egentligen, alltså hela ursprungsplanen, och det här vet väldigt få, det var att vi skulle endast göra herrkläder när vi skulle ut med det här. Och då skulle vi bara heta Him.
Mm.
Bara så, rent, enkelt, Him.
Han,
på engelska. Så. Och då var tanken så här, men vi ska göra herrkläder. Och sen när vi började liksom hela ansökan om att söka patent och du vet så här. Men sen hela så här, jag tror att vi fick in S-et efter att vi väl började liksom rita kläder och diskutera kläder och så här, designa. Och då var jag så här, det är skitsvårt att bara göra för killar.
Mm.
För på något sätt så lyckas jag, och nu är våra kläder väldigt gender neutral så, men på något sätt så lyckas jag alltid göra så här silhuetter för tjejer.
Mm.
Vad är liksom problemet? Jag måste få in dem. Alltså sen vet jag att jag pratade med liksom en som har drivit butik länge. Och de bara, alltså tjejkläder, det är det enda som säljer.
Mm.
Så. Och jag bara, shit, ska jag liksom starta ett klädmärke för killar? Och då är det typ få som vill köpa. Och jag tänkte så här, nej. Och om jag ändå liksom har intresset, då måste vi få in liksom tjejkläder. Så. Och sen så... tänkte jag så, men hur fan ska vi göra det här lite mer så här, neutralt, inte för killigt, alltså väldigt så här unisex.
Mm.
Så jag bara, vi får in ett S, så blir det lite Hims, alltså det blir väldigt så här, blir väldigt
en, det är hans.
Ja, exakt. Mm. Men alltså Hims fast ändå inte, för att det blir his.
Mm.
Och S-et kom in för chi lite grann, alltså typ så. Vi försökte liksom baka in någonting snyggt, någonting som ändå är så här catchy, trendigt. Och jag vet att det var en kompis som sa bara Hims, alltså det är skitsnyggt, det är catchy, det fastnar, så. Och jag bara, så blev det Hims, så att, och många är så, det är så likt Kim Kardashians Skims. Jag bara, men fan, hon säljer shapewear. Alltså, jag har ingenting med det. Alltså, jag har ingenting med det att göra.
Jag råkade säga Skims innan. Det var han från Skims. Det bara,
och vi dog och
jag bara, gjorde han till Kim Kardashian?
Alltså, jag är armenier, så jag är kanske nära Kim Kardashian, men vi är inte så nära. Nej.
Ni är säkert på håll.
Vi har nästa fråga. Mm. Vilka designers inspireras du av?
Oj, alltså jag...
Han var Skims.
Kim Kardashian. Nej, ska jag. Men jag inspireras av väldigt, väldigt, väldigt olika. Alltså det är, och nu pratar jag inte så här stor, alltså det är väldigt stora, absolut. Men det är inte de här mest klassiska. Alltså så här Gucci, Prada, LV, det är inte sånt. Utan jag inspireras så här Rick Owens. Jätte, jätte, alltså ni står och kollar på mig och bara, vem fan är
ingen
det?
Ingen aning.
Ja, exakt.
Jag kan inte bara Gucci och Prada.
Exakt.
Jag är inte insatt.
Nej, precis. Rick Owens, jättemycket. Jag älskar, även fast vi inte har samma liksom, stil på kläderna, Jacques Mousse. Har ni säkert hört? Sett? Nej? Ja. Älskar sättet han designar kläder på och sin liksom, hela hans Mugler, alltså.
Mm. Då vet jag.
Ja. Exakt. Alltså vet, det är väldigt annorlunda.
Du vet, för de har ju parfymer också.
Ja, exakt. Mm. De har ju den här Alien.
Vad hade du sagt eller gett för råd till ditt 18-åriga jag?
Jag skulle nog säga, ha inte för bråttom.
Mm.
Ta det lugnt. Jag stressa inte genom livet. Alltså ta det lugnt. Låt det liksom lev i nuet. Så.
Mm.
Don't rush the things. Det skulle jag säga till mig. Mitt 18-åriga jag.
Vill du göra collab med någon i framtiden? Vem i så fall?
Jag skulle absolut vilja göra collabs. Så, för att jag ser mitt varumärke växa. Och jag ser absolut att jag gör samarbete med olika. Och där, för, skulle jag säga att det viktigaste för mig, nu har jag inte liksom en tydlig plan på vem det är jag skulle vilja göra det här med, men vad jag vill liksom få ut med ett collabs, eller vad liksom, om ett collab för mig ska vara kanske någon som vill express herself in something.
Mm.
Eller himself, eller vem det än är. Så jag vill inte att det ska vara så här, ja, nu är jag ett samarbete med den här influencern för att hon har så här många följare.
Mm. Men du vill verkligen ha en designer.
Alltså jag skulle, antingen en designer, men kanske också så här, nu har vi någon som så här, men tänk så här, en mamma, en ensamstående mamma som kanske har gått igenom det här. Mm. Eller typ så förstår du, typ så här, hon kanske tänker så här, det här är praktiskt för mig. Eller, alltså typ så, det kan vara vad som helst egentligen.
Följdfråga.
Mm.
Om du fick välja vilken modell i hela världen
mm.
som skulle då få representera dina kläder, det är så här, nästa kollektion,
mm.
det här är liksom mm. modellen. Vem väljer du?
Nathalie. Alltså jag kommer ihåg hur obekväm du var där. Du bara, så här, jag har inte gjort det här innan. Jag bara, det kommer gå skitbra.
Tacksam för det där alltså.
Ja, det var faktiskt jättekul. Men alltså, om vi ska tänka så här, någon som ska vara lite så här ansiktet utåt mm. så. Alltså där skulle jag vilja göra någon, eller där skulle jag vilja använda mig av någon som är lite self-made. Så.
Mm-hmm.
Jag skulle vilja ha någon som är stor, men inte på ett sätt att hon har liksom åkt in i det, eller har liksom kända föräldrar, eller mm-hmm. känd liksom omkrets, eller omkrets.
Jag fattar. Alltså.
Ja, umgänge. Jag, alltså en modell. Det är, jag tycker det är så svårt, men
han var Kylie Jenner.
Ja, exakt. Ja, Kim Kardashian. Skims.
Mm.
Nej, men gud, jag vet inte.
Svår.
Ja, jättesvår.
Jag fattar, någon som representerar det här resan, alltså, att göra det själv.
Exakt, skapandet från att göra det själv.
Jag är så dålig på alltså ha koll på det också, men jag fattar vad du menar.
Mm.
Vart fick du inspo från? När kommer matchande barnkläder, väntar fortfarande?
Det där är så kul. Alltså det där, om jag får barn, jag vill verkligen kunna matcha. Det är jävla gulligt.
Alltså jag tycker att barnkläder är ju, alltså det är inte så svårt, för att det är typ som vuxenkläder, fast i andra liksom storlekar oftast. Så att det är inte, men barnkläder, där känner jag så här, när jag vill ge mig på barnkläder, då vill jag liksom vara, då vill, för barnkläder är ändå lite känsligt så. För det är så här, du ska kunna veta att det är liksom rätt typ av material för att inte skada, för de är så känsliga. Ja, de är så små. Och för mig krävs det så mycket mer research innan jag skulle kunna slänga mig på och göra barnkläder.
Mm.
Så att det kommer, och jag skulle vilja göra någon så här typ de här kläderna, himsdressen till barn. Alltså hur snyggt att det har varit. Men det krävs så mycket mer. Så.
Det kommer.
Det kommer. Det kommer, absolut.
Hur var din skolgång?
Min skolgång var väldigt, jag vill säga att den var väldigt bra. Så.
Var du duktig i skolan? Eller jag var väldigt duktig
i skolan. För jag är, som Nessa har beskrivit väldigt, väldigt vackert, att jag är väldigt organiserad och väldigt strukturerad.
Du pluggade ekonomi.
Så jag pluggade ekonomi, jag pluggade juridik i gymnasiet. Så jag pluggade juridik där i kombination med ekonomi och så vidare. Så att jag har ändå skött mig väldigt, väldigt bra, så att säga. Men sen så var det mycket, alltså, det var tyvärr en period som tog väldigt mycket på mitt psyke. Så.
Mm.
Mycket nya människor, mycket nya intryck, lite så här mobbning och så. Mm. Men jag tyckte så här, det var bra, alltså jämförelse med mycket annat.
Mm.
Så det, jag trivdes. Mm. Jag var duktig.
Och sista frågan är bästa tipsen om man vill starta ett eget klädmärke.
Bästa tipset att starta sitt egna klädmärke, det är återigen det tipset som jag skulle ge till mitt 18-åriga jag. Ha inte för bråttom.
Mm.
Gör din research. Se till att ha alla saker på plats innan du väljer att liksom starta det här. Knyt kontakter. Var inte rädd för att fråga.
Men är det så här, om du skulle ge, jag tror att det den här personen undrar är så här, alltså hur alltså är det genom typ så här LinkedIn du kan hitta så här människor, eller
nej, alltså det
googlar
Google,
man fram
alltså googla fram, alltså kolla så här, är nu är det ju många företag som är väldigt transparenta med vilka liksom vart de tillverkar sina kläder och vem det är som tillverkar, alltså vilken fabrik.
Men är det så här, man hör av sig till fabrik, man liksom, man söker sig fram genom Google.
Ja, sök dig fram, kolla olika hemsidor. Ringer. För många leverantörer har ju hemsidor så. Mm. Och då mejlar man dem, ringer dem. Och då, vad jag menar så här, har allting klart. Då tänker jag så här, ha dina designs klara. Mm. Ha ditt liksom företagskonto klart. Ha liksom din plan klara så. Mm. För att när du tar kontakt med dem. Det här är oftast många fabriker som är bra. Mm. De har oftast väldigt mycket att göra.
Mm.
Och därför måste de liksom... Du måste nästan ge dem en färdig produkt så.
Ah,
alltså
exakt.
Det här vill jag göra. Mm. Det här är min vision, det här är mina designs, det här, de här färgerna. Mm. Så här ska det se ut i punkt och pricka så. Så att de vill inte sitta så här, komplettera med det här, skicka det här typ så. De vill ändå så här, jag har blivit rejectad av så många.
Ja, men det är också, det är exakt det här, alltså pitcha din idé. Alltså när du ska pitcha din idé, då ska den vara klar. Alltså då ska du ha din prototyp. Precis. Till exempel. Du ska... Så jag fattar, men allting du säger nu, i mitt huvud, jag tänker bara struktur, skriva ner, punkter, lista, allting ska vara klart.
Kanske ha delmål. Att se inte bara så här, det här är mitt mål, utan för att nå ett stort mål och för att hålla vägen, då tror jag det är väldigt bra att man har delmål. Okej, vad är mitt mål nu? Vad är mitt mål för den här månaden?
Mm.
Så att du ser att du går framåt, för att om du bara fokuserar på en sak, då är det så lätt att glömma bort allting du faktiskt har gjort.
Så det skulle jag absolut också säga.
Det är faktiskt väldigt bra. Väldigt
jättebra
bra tips.
Amelia. Att man delar upp det. Och sen det här med att våga. Alltså våga fråga. Våga ta kontakt. Våga ringa. Alltså jag satt och ringde liksom fabriker i Portugal. Alltså att de kunde ett ord engelska. Alltså det var jättesvårt. Jag kommer ihåg att jag så här, ringde Turkiet. Och jag bara, vem i mitt umgänge kan prata turkiska? De fattar ingenting. Mm. De bara, vad är de här fänder? Men jag bara,
alltså,
exakt. Jag bara, hello, I'm from Sweden. Och de bara, alltså förstår du, jag kommer ihåg att jag ringde så här, en kompis till mig som pratade turkiska. Jag bara så här, kopplade två telefoner bredvid varandra och bara, säg det här. Och du vet, så här, pausade. Alltså det var verkligen så här, pausade ena, pratade med andra, typ så. Och det då... Och jag tror att det var den fabriken jag jobbar med idag. Jag tror att de såg liksom min... Så här, åh gud vad mycket han gör för att komma dit han vill.
Men det
är
klart att vi hjälper.
För de är väldigt stora. Alltså de skulle aldrig ta in en så här liten som jag. Så för mig var det så här, våga. Alltså våga fråga, våga prata med folk. Och liksom se till... Det är inte lätt. Det är inte lätt.
Nej.
Men vill man så kan man, brukar jag säga.
Så är det alltid.
Man ska inte vara... Rädsla är ju det som... förstår för det mesta av oss.
Jag har ett citat som är lite så här inprintat i hjärnan. Som jag alltid brukar tänka så här, när jag försöker göra någonting. Men jag tänker så här, jag skäms. Nu, vad kommer folk säga? Eller vad kommer folk tycka? Det här och det här och det här. Det kan vara vad som helst.
Mm.
Det finns ett citat. Det är så här, jag läste den för jättelänge sedan så här, på Instagram. Och där den säger så här, the biggest dream killer of all is the sentence, what will people say?
Mm.
Och det är verkligen så.
Mm.
Skit i den. Alltså skit i vad folk kommer säga. Mm. Vem fan bryr sig? Alltså folks åsikter om dig är deras problem, inte dina.
Alltså det jag alltid brukar säga är, även om du liksom sitter hemma och inte gör ett jävla skit. Alltså kolla här, om du är alltså perfekt, ingen är perfekt, men om du verkligen inte gör någonting, du går inte ut, du går till ditt jobb och du går hem.
Mm.
Folk kommer ändå ha någonting att säga om dig.
100%.
Förstår du? Så det spelar ingen roll vad du gör, vem du är. Det viktigaste av allt är att man är trygg i sig själv. Så länge du vet vem du är och vad du håller på med. Det är det enda som betyder någonting.
Mm.
För folk kommer... De kommer alltid ha åsikter. Och det, alltså, tyvärr, vi kan inte göra någonting åt saken. Och det folk också måste påminna sig själva om. Som jag tror är svårt för vissa. Det är så här, man kan inte vara omtyckt av alla. Man kan inte... Alltså,
och är du omtyckt av alla så gör du något fel.
Ja. Mm. Man kan inte vara blåögd heller, så alla människor är inte, vill det inte väl och de är inte goda. Nej.
Och sen skulle jag säga så här, vill ni liksom fråga, prata, alltså det folk, jag vet att det är många som har skrivit till mig på Instagram.
Jag tänkte faktiskt ta upp det, att man
hör av er till mig. Alltså skulle det vara så här, men jag vet inte vart jag ska liksom få reda på den här informationen eller hur jag gör det här. Det är bara att höra av sig till mig.
Och alltså,
jag hjälper gärna till, jag tycker att det är extremt kul att få vara till hjälp. Så, så absolut.
Och Järvant han har Instagram. Mm.
Vi kommer ju, jag tycker vi lägger ut lite av dina kläder, vi länkar till hemsidan.
100%.
Och nu har ni fått höra hans historia, stötta honom. För jag tror det är alltid så, det är viktigt att man får höra allt arbete som ligger bakom.
Mm.
Så stort tack för att du kom hit och för att du delade med dig av allting.
Tack var jätte, själva.
Alltså för mig, det öppnade mina ögon också, bara shit vad mycket arbete där. För jag har ju också varit så här, som jag inte själv gör kläder eller jobbar med kläder. Man tänker så här, vadå, det är bara en fabrik och så trycker man det här såklart. Men det är så jävla mycket, och speciellt när man verkligen vill göra något bra av det, som du verkar väldigt mån om. Vad har jag för kvalitet? Vem gör mina kläder? Och jag tänkte igenom allt. Så att det är viktigt att folk får höra det också.
Verkligen. Och jag tänkte bara säga, du har TikTok också. Vi kommer lägga ut en TikTok.
Mm.
Du är skitrolig på TikTok.
Tycker du?
Ja, du. Va? Ja.
Alltså jag kämpar inte så mycket med TikTok. Alltså det är verkligen.
Nej, men, alltså, men de här videorna som du gör.
Uh-huh.
Jag tycker de är jättebra. När det är dina så här vloggar och allting. Det är skitnice. Så vi kommer lägga ut det med, så ni får inte missa det. Och du är verkligen en inspiration. Jag älskar att jag har fått följa din resa. Och att jag har fått vara med på din resa.
Alltså att du ville vara med på min resa, bara det.
Men alltså jag tycker att du frågade.
Alltså det var svårt. Alltså nej, jag kan fortfarande inte släppa den. Alltså kolla bara bakens bild.
Alltså den bilden är skitsnygg.
Den är skitsnygg och jag är där
för
den.
Stort tack.
Tack själva.
Ha det bäst allihopa. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Glöm inte att följa och stötta Järvan. Ta hand om er.
Järvant.
Förlåt, Järvant. Ta hand om er. Puss, puss.
Hej då. Habibi, du är gali. Jag vill berätta en historia.